Återigen är ni högst och varmt välkomna till Blev det en klassiker? Det här är avsnitt 12. Och jag heter som vanligt Henrik Andersson och sitter precis som vanligt med Anders Hesselbom.
Tjenare, kul att få vara tillbaks.
Yes, förra veckan gick så där, gjorde det.
Ja, det blev ingen klassiker vad jag kunde minnas.
Nej, ingenting.
Det var en del musik som jag tror att vi båda tyckte var riktigt dåligt. Det var en del musik som vi tyckte var okej eller bra, men inte tillräckligt i ropet för att vara en klassiker.
Nej, det höll inte. Det gjorde inte det, kan man väl säga. Men vi tar ju nya friska tag den här veckan. Så att vi gör precis som vi brukar göra. Vi snurrar fram slumpvis fram två stycken topplister från mellan 1960 och 1999. Och sen så kollar vi svensktoppen eller poptopplistan på det datumet. Plats 1, 2, 3 på listan. Mm. Och så avgör vi ifall det är klassiker. Ja. Har de här låtarna blivit klassiker under tiden som har löpit sedan dess?
Och då kommer ni upptäcka att låtar som låg högt på topplistorna förr är totalt bortglömda idag. Och ibland så kommer ett riktigt stjärnskott som har lyckats överleva tidens tand och hänger sig kvar i folks medvetande, och då säger vi klassiker!
Just. Men det är inte ingen idé att dra ut på det här, utan jag tar tag och snurrar i slumphjulet på en gång, så plockar vi fram programmets första lista. Då har vi svensktoppen. Mm. Den 13 juni 1982.
Ja, men 82, då börjar vi snacka.
Mm. Och det här är vi pratade om förut, att det fanns olika tidsperioder där svensktoppen delvis speglade även poptopplistan.
Beroende på hur de bestämde vilka som låg på listan, helt enkelt.
Ja, exakt. Och 82, vet du, jag tror att 82 så kan det ha varit rätt slager tungt, liksom, mycket mer än på poptopplistan. Men vi får ju se hur det såg ut just 13 juni 1982. Etta på listan, där hittar vi ju en klassiker på en gång. För att, det ska vi tala om. Det behöver inte vara en klassiker för att det är en klassiker. Eller ja, du vet vad jag menar. Här har vi i alla fall Chips med Dag efter dag. Men det här är väl Lasse Holm?
Lasse Holm, Monica Forsberg. Och jag kommer ihåg det, för ibland så tittar jag på YouTube på gamla klipp från just den här Melodifestivalen. Mm. Live-versionerna av de här ligger ute. Och det är ganska kul. Jag tycker att Elisabeth Andreasson och Kiki Danielsson sjunger faktiskt ganska bra. Tillräckligt bra för att det ska låta jäkligt tight live. Och sen är det kul också på den tiden när Melodifestivalen inte var playback. Mm. Utan att de hade faktiskt ett band som spelade. Sen måste ju jag fundera på vad jag ska liksom säga om klassikerstatus här. Därför att det är ju... Idag så är det, jag tror inte det här tilltalar kidsen idag, jag vet inte. För de kommer säga, det här är ju inte Taylor Swift. För förmodligen så har det en liten högre töntfaktor än vad dagens ungdomar kan tugga i sig. Men jag hör ju bara en jäkligt bra produktion, bra låtskrivande, bra sångar, Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasson. Jag älskar ju det här. Ska man någon gång lyssna på slager, dansband, Gränslandet där, så är det här en av de bättre låtarna. Sen har jag lite svårt att säga om jag... Den går inte på radio jätteofta till exempel, utan man kommer ihåg den för Melodifestivalen.
Först vill jag ju säga att båda två sjunger ju väldigt bra. De har bra kraft i sången, båda två. Tyvärr är ju deras röster ganska lika varandra. Du får inte dynamiken som du får i ABBA till exempel, där Agnetas och Fridas röster kompletterar varandra så otroligt bra. Ja. Men det här är ju en smäck på en låt. Alltså, den är fantastiskt välgjord. Ja. Det här transcenderar dansbandet och slagen på något sätt. Den är så exakt.
Det är så bra så att det lägger sig en nivå över. Mm.
Och jag tror att du nog underskattar dagens ungdom. Jag kan mycket väl tänka mig att en epa står någonstans och blåser på den här.
Ah!
Jag tror det, fan. Jag tror faktiskt det. Och för mig, jag säger ja, det här är en klassiker. Mm. Den är så pass stark hos oss svenskar att ja, det här är bra. Jag kan tänka mig, som du säger, att generationen under oss kanske inte riktigt känner till den här låten. Men jag tycker ändå den är stark nog att vara en klassiker. Jag säger ja.
Mm. Ja, jag blir ju gladare när jag hör en epa som spelar rock'n'roll än när jag hör en epa som spelar epadunk. För jag är ju en av de som inte har förstått vitsen med epadunk alls. Och nej. Sen finns det de. Ibland så träffar man ju ungdomar som är lite wild and crazy. Jag har återigen lyssnat på vad du säger och ändrat uppfattning. Jag säger det här är en klassiker. För den, i och med att den, som, precis som du säger, den transcenderar sin egen genre.
Mm.
Det här kommer ju såklart aldrig vara någon Bohemian Rhapsody eller någon Stairway to Heaven, men den transcenderar sin egen genre. Klassiker, säger jag.
Toppen. Då går vi till plats nummer 2, så får vi se ifall vi ändrar ljud i skällan. Här har vi Alf Robertsson med Skomakare Anton.
Skomakare Anton står lutad mot sin käpp och blickar mot dansbanan ner. Bland björklöv och människor i trängseln där, en ljusårig tös han ser. Han tittar lite...
Alf Robertsson, alltså, han är ju ingen stor sångare.
Nej, han är en estradör. Det finns väldigt mycket att säga om den här. För det första så är det ju rätt konstigt att vi lyssnar på en cover vars original låg på Svensktoppen samma år. Bara några månader tidigare. Och det är ju Hasse Kvinnaböske.
Det kände jag inte till. Aha!
Sen är Hasse Kvinnaböske är nästan nivån sämre som skivartist än vad Alf Robertsson är. Trots att Alf Robertsson alltså inte är en stor sångare, så är han ändå en riktigt bra underhållare. Och sen har, det sista jag vill säga, det är att som textförfattare så har jag väldigt stor respekt för Hasse Andersson. Mm. Han har en viss töntfaktor när det gäller det musikaliska. När det gäller författandet av text så är han makalöst bra för att vara svensk. Det finns så mycket dåliga svenska textförfattare, men Hasse Andersson är inte en av dem.
Mm.
Och sen är jag svag för Alf Robertsson.
Den här är ju inte någonting som har fastnat hos mig, men den går relativt ofta på P4 Plus som jag brukar lyssna på då.
Det kanske därför jag tycker den är bättre än vad du tycker, eftersom jag inte lyssnar på P4 Plus och därför inte har hört den här på väldigt, väldigt många år. Jag blev glad nu när jag fick höra den igen. Kan vara det.
Alltså för de spelar ju Alf Robertssons version av låten, så därför var jag lite sådär, jaha, Hasse. Och då ville jag ju såhär, vilken av de här är bättre, men resultatet av att de spelar den på P4 Plus måste väl vara då att det här är den kända.
Ja, Alf Robertsson är en bättre underhållare.
Mm.
Men han är inte kompositör eller sådär.
Nej. Bara på det faktum att den här låten liksom existerar och lever kvar, så skulle man ju kunna tänka sig att det är en klassiker. Men jag gillar den inte.
Nej, och sen finns det ju andra låtar som Hasse Andersson har gjort som är mer värda klassikerstatus. Det finns andra låtar som Alf Robertsson har gjort som är mer värda klassikerstatus.
Mm, ja.
Så jag säger nej.
Jag håller med dig. Jag säger nej på det också. Jag är bara negativ till det, helt enkelt. Och istället så tittar vi på plats 3 på listan, och där hittar vi Jigs med låten Söndag.
Solig söndag, en rolig söndag är våran söndag, den allra, allra första.
Vad är det här för skit?
Alltså, helskotta är det här. Inte en klassiker.
Ja, vi har ju lyssnat på hela låten. Och det är liksom... What? Vad är det här? Hur tänkte någon, fan, den här släpper vi som singel. Sen tänkte någon, fan, den här kan vi ha som utmanare till Svensktoppen. Och sen tänkte de som lyssnar på Svensktoppen, fan, den här ska ligga på listan. Och sen hamnar den 3.
Ja,
how does it happen?
Alltså, ganska nära vad Chips höll på med när det gäller slager och dansband. Det här blir mer åt dansbandshållet. Men fy fasiken vad undermåligt det är. Men det är ju bruksmusik det här. Skulle jag
låter också för gammalt för 82. Liksom.
Ja, lite för gammalt för 82. Så förmodligen så är det ju bruksmusik. Att när det är dans i Folkets park så kommer jigs och spelar. Och så kommer alla som är där för att dansa vara jättenöjd. Men de kunde lika gärna ha en metronom på.
Ja, precis. Och nu är det den där låten som är upptempo bra. Kan vi köra twist en stund och sen så väntar vi på nästa låt.
Inte en klassiker.
Inte en klassiker. Svensktoppen 13 juni 1982. Då blir det alltså en klassiker. Mm. Det är Chips med Dag efter dag. Toppen. Mm. Mm. Då snurrar vi fram ett nytt datum och en ny lista och ser vad som händer här. Då tittar vi in på trackslistan.
Åh. Oh.
Mm. 16 februari 1991.
Så fasik, ja ja.
Mm, ja. Men det här är det finns potential här.
Mm.
Plats ett på listan, där har vi Stevie B med hans enda låt, ja. Because I Love You, The Postman Song. To let you know my love's for real. Jag trodde faktiskt inte den här nådde första platsen på listan någon gång när den kom ut.
Nej.
Men jag gillar ju den här låten. Jag tycker ju att den är en bra låt. Jag gillar den. Det är så. Men sen är det ju också så här. Den kom ut 91.
Mm.
Jag är 16. Man är väldigt sårbar som 16-åring. Och det är svårt att värja sig mot vissa grejer. Och jag vet inte, jag tyckte det här var en riktigt jävla bra låt. Men är det en klassiker? Det är, där har vi ju frågan.
Det får vi diskutera. Men jag kan faktiskt hålla med dig om att jag tycker det här var en riktigt bra låt. Lite grann av samma skäl. Nu när jag hör den idag så tycker jag att den låter mer daterad 80-tal. Och jag tänker på I Wanna Know What Love Is till exempel, sån här ybersmörig. Den här låter lite äldre än vad den faktiskt är. Sen, det som är dåligt, det är två saker. Förresten så säger du att det här är hans enda låt, men han har ju släppt hur mycket som helst. Det var bara att han lyckades aldrig nå ut riktigt. Men två saker. Det ena är att jag tänker på Sexual Chocolate i En prins i New York. Det här är lite grann en omdömeslös man. Det andra det är att han träffar ju nästan tonen också. Men inte tillräckligt för att jag skulle vilja ha en som sångare i mitt band.
Nej, okej.
Jag var väldigt imponerad, tyckte det här var väldigt fint och gillade det här när det kom. Jag tycker inte det har åldrats väl, jag säger nej.
Ja, jag gillar ju som sagt var den här låten.
Mm.
Och så. Och jag den finns nog i ganska många människors liksom musik på sig. Jag tror att många känner till den här låten och tycker den är okej. Som sagt, jag var lite förvånad över att den låg etta på listan, för det kanske den är lite större än vad jag trodde att den var, den här låten.
Jag är snarare förvånad att den låg etta på listan 91.
Mm. Jag säger nej på den, bara på grund av att den nej. Jag säger nej bara, jag tänker inte ens motivera det. Den får inte. Mestadels för att jag ser plats två på listan.
Mm.
Och det här behöver vi prata om. För här kommer Seal med Crazy. But we're never gonna survive unless we get a little crazy.
No, we're never gonna survive. Du hör ju att det är next level.
Den är ju bort. Den är så långt bortom Stevie B's låt.
Helt otroligt att det är samma lista vi pratar om. Och de här två ligger bredvid varandra.
Mm. Och det här är ju Seals första solosingel. Han slog ju igenom som var sångare i Adamskis låt Killer. Det känner ju alla till.
Ja.
Sån otroligt stark solodebut här. Jag köpte Maxi-singeln.
Ja.
Gjorde jag på den tiden då man fick schyssta remixar med på, när man köpte singlarna. En otroligt schysst sådär typ 7-8 minuters remix av William Orbit. Toppen bra. Liksom, det här det går inte att tycka illa om den här låten. I så fall så tycker jag illa om dig. Och det här är en klassiker. Det är det jag säger helt enkelt. Den är skitbra.
Jag tänker inte dra ut på det här. Jag säger samma sak. Det här är next level. Och dessutom, alltså för det första, att Seal gjorde det här med Adamski med väldigt små resurser. Det var egentligen Adamski som hade en sampler. Det var helt jäkla knastertorr, knappt någon eftermix på den. Men ändå var det riktigt bra. Klart han får skivkontrakt. Och sen så är det ju givetvis då Trevor Horn från Yes. Hörs ju också på basspelet att Yes, de gillar ju basspel. Men det är Trevor Horn som har producerat det här. Och jag menar, han det går ju inte, alltså jag menar...
För jag var inte säker på vem som hade producerat låten. Och i och med att William Orbit hade varit med på remixerna så tänkte jag nästan att originalet låter lite som om det skulle ha kunnat vara William Orbit. Men Trevor Horn förstås.
Ja, han funkade inte riktigt som sångare i Yes. Jag vet inte, han var inte världens bästa sångare i Buggles heller. Men soundet på 1925 i Yes. Och han har gjort flera andra band. Pet Shop Boys och sen så det här med Seal. Alltså när det låter riktigt bra så är det ofta Trevor Horn i bakgrunden. Och sen, vilket innebär då att när den här blev en succé, ja, då blev ju Seal också rekryterad till Trevor Horn All-Star Band och åkte och turnera. Och Seal har ju en ganska djup och stor röst, medan John Anderson som sjunger i Yes en ganska tunn och hög röst. Och jag tänkte, nu ska de köra Owner of a Lonely Heart, det här kommer inte att gå. Men Seal, han kastade iväg det som ingenting, kan jag säga.
Wow, det har jag inte hört. Ja. Det låter ju som någonting du får önska på mitt radioprogram imorgon.
Ja, alltså det här var ju makalöst bra. Och nej, självklart en klassiker. Det här är något av det bästa som kom på 90-talet. Musiken lite grann dog på 90-talet. Men som tur var så kom det små glädjebloss. Och det här är ju definitivt ett av dem.
Men då får vi se vad du tycker, vad du har för adjektiv för att beskriva plats nummer 3 på listan. För det är också en inte helt okänd låt. Julie Cruise med Falling, som förstås var titelmusiken från den då fortfarande otroligt populära tv-serien Twin Peaks. Jag har ju aldrig kollat på Twin Peaks.
Nej.
Jag har ju sett första avsnittet 2 eller 3 gånger, men sen har det liksom inte blivit något. Jag kommer ihåg morsan kollade på Twin Peaks. Och så kom jag in någon gång och sen så var det då den här damen som talar baklänges, va? Och jag bara, vad händer? Och då sa hon, jag vet inte riktigt.
Nej.
Men hon tittade.
Jag tittade på Twin Peaks sporadiskt. Det var inte så att jag slaviskt följde den, för den var inte jätteviktig för mig, men det var typiskt sån här grej att den var på tv, då kan jag se den. För Twin Peaks hade ju lyckats på något sätt kombinera det här att det ska vara handling och det ska vara mordgåta och det ska utvecklas med precis det som varuhuset och rederiet och alla de här hade, goda grannar, att du kan komma in i det utan att ha någon bakgrundskunskap. Så jag tyckte det gjorde David Lynch väldigt bra. Vad jag däremot såg på bio som jag tyckte var jättebra, det var filmen Fire Walk With Me. Och när jag hade sett
filmen,
när jag hade sett den så köpte jag faktiskt DVD-boxen med serien, så någon gång ska jag se den eftersom jag tyckte filmen var så makalöst bra. Och då hade de ju dammat av Julie Cruise att vara med i den filmen och spela musiker som stod på scen.
Jämför hon dog väl för inte så länge sedan?
Jag har ingen koll på henne som artist.
Nej, jag tror att hon dog, det är max 2 år sedan hon dog. Någonting sånt i alla fall. Men det är ju en låten är ju väldigt ikonisk. Den har ju fördelen att om någon kom på det här oerhört smarta med att bara köra basen och sen bara inte förstöra det, utan låta det här bero och låta hennes liksom eteriska röst bära hela låten, och sen så är det lite stråkar och det där, du vet. Och det som de gjorde allra smartast med den här låten är ju just att de aldrig frångår det. De försöker inte hotta upp låten på något sätt.
Nej,
utan den får vara där. Och det är på något sätt en... Du behöver ju bara lyssna några sekunder så vet du exakt vilken låt det är. För att du har den där soundet i den. Och jag tror att ingen kan sjunga med den här låten, för man hör inte vad hon säger. Men alla kan sjunga down, down.
Ja. Jag hade tänkt att säga samma sak som du, fast med betydligt kortare
bättre
ord. Nej, definitivt inte. Du har på något sätt räddat upp programmet nu. För oj, jag tänkte säga att det låter ju också mera framtid än vad Stevie B, Because I Love You, gör. Mm. För den här låter ju som att den lägger någonting nytt på bordet, den är nyskapande. Och just det här med att ha ett av de mest prominenta instrumenten är en elbas som de spelar vasst med plektrum, men bara några få toner, och så lägger de reverb på det. Det var ingen som såg den komma, kan jag säga. Det var nog ingen
ett soft elpiano på där liksom.
Ja, precis. Det hade nog inte ens Trevor Horn gjort, men Trevor Horn, återigen, han gör ju sin grej, han gör det riktigt, riktigt bra. Trevor Horn, mest känd för att det var han som uppfann pianobasen som blev populär i samband med Frankie Goes to Hollywood Relax. Det var ju Trevor Horn, såklart.
Visst är det svårt.
Jag vet inte vad jag ska säga om den här, för den är unik, men det är inte alls lika bra som Crazy med Seal. Men det är minst lika unikt. Det är nästan mer speciellt än vad den är. Mm. Jag lutar mot ett nej.
Jag tänker säga ja. På grund av att den här är ikonisk. Alla känner till den. Den är ett fenomen. Den är nästan större än tv-serien. Och tv-serien var enorm.
Känner de som är födda 02, känner de till den? Det var ju liksom, då hade Twin Peaks dalat ut lite grann, och har den överlevt och fått radiospelningar sedan dess? Jag vet inte om jag har hört den. Alltså, den spelas ju inte på Star FM som jag lyssnar på mest.
Jag vet att det var en svensk tjej som heter Maya Francis som gjorde en låt för 5-6 år sedan som var en direkt rip-off av den här.
När någon har gjort någonting speciellt som Julie Crucy har gjort här, och då är det ju jättetragiskt att göra en rip-off på den, för då hänger man ut sig själv.
Och den var så enormt rip-off så att man liksom, du skäms du verkligen inte. Hon fick väl ingen hit med den låten, vad jag vet, Maya Francis, så att jag tror inte att någon gick på det, så att säga. Jag är säker i min bedömning att det här är en klassiker. Jag säger absolut ja.
Jag står fast vid nej, faktiskt. Jag tycker inte det är tillräckligt bra. Den sparkade upp nya dörrar. Den gjorde ett enormt intryck när den kom. Men den har inte riktigt klarat tidens tand, så jag säger nej.
Okej. Okay. Ja. Jag accepterar det. För det är lite av ett gränsfall. Och det, där är vi. Jag förstår att någon annan ser den låten på ett annat sätt än vad jag gör. Men vi var ju åtminstone överens om Seal, och det är ju väldigt glad över. Och sen hade vi då på Svensktoppen innan hade vi ju Chips med Dag efter dag, som även den blev en klassiker.
Jag blir glad bara att höra den.
Ja, så Svensktoppen juni 82 och Tracks februari 91 är avklarat med 2,5 klassiker. Gentemot förra avsnittets 0 klassiker. Vad bra, hörde du. Då tycker jag att vi syr ihop den här kappsäcken, och sen så återkommer vi igen nästa vecka med ett brand new, fantastic avsnitt med 2 stycken nya lister för er att lyssna på. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat allihopa, och är det så att ni vill kommentera den här fantastiska, otroliga podcastserien, så kan ni ju göra det genom att hitta oss på sociala medier och lite sånt där. Ni löser det. Jag tror att ni löser det.
Ja. A. Hesselbom på X. Det är jag.
Adjö.
Hej.